mycket, troligen det allra mesta inom sjukvården styrs av rutiner. De där förutbestämda ramarna och mallarna, de är förstås i grunden värdefulla. Man kan ju inte improvisera sig fram i varje situation och patientmöte, och vården ska vara likvärdig över hela landet. Men ändå riskerar vi att få en robotisering av vården om det går för långt. Personal som fråntar sin initiativförmåga. Och patienter som förvandlas till statistik. Om kartan så att säga blir viktigare än terrängen. I det här avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd diskuterar vi rutiner i sjukvården på gott och ont. Jag heter Lars Mogensen och är frilansjournalist. Kring bordet har vi Johan Brännmark, filosof vid Stockholms universitet och ordförande i etiska rådet, samt Nils Lynne, som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet och även han medlem av etiska rådet. Hej, välkomna!
Hej!
Hej, tack!
Som sagt, det finns ju rutiner för allt, verkar det som, i vården, om vårdhygien och läkemedelshantering och delegering och så vidare. Massor med olika rutiner. Och det behövs ju säkert, men vad skulle kunna vara problemet, Johan, med alla dessa rutiner, om man ser det så?
Ja, alltså, till att börja med så kan man skilja mellan två typer av rutiner, och där båda då är väldigt vanligt förekommande. Och det ena är ju olika typer av vård- och omvårdnadsrutiner, hur man gör i relation till patienter. Och det andra är administrativa rutiner, som ju mer handlar om organisationen av vården. Och där är väl en tillväxt av rutiner på båda områdena, men de kan ju spela lite olika roll och ha lite olika problem, och vi kan förhoppningsvis tala om båda typerna idag.
Och Nils, om man, som sagt, rutiner behövs ju, men om man kan dela upp dem i vårdrutiner och administrativa rutiner, var ser du problemen framför allt?
Ja, jag skulle säga att det finns vissa typer av problem med rutiner om man hänger sig för mycket i dem. Och det handlar om exempelvis om man innan man kan öppna patientens journal i datorn, så måste man fråga om vad patienten har för olika vanor. Hur mycket personen dricker eller röker eller motionerar. Och det kan vara så att det, ja, dels det att man inte kan komma in i journalen om man inte har frågat de här frågorna eller och bokfört dem, så att säga. Eller att patienter får fylla i olika registeruppgifter, och som också handlar om frågor om hur mycket dricker jag, hur ofta och hur mycket. Jag skulle säga, också att det ibland är det så att man har administrativt sagt att har man inte tagit reda på detta, så får man ingen ersättning. Så det är också ett sätt att administrativt styra hälso- och sjukvården. Men det som jag ser som ett problem, det är exempelvis när det gäller det här med att ställa innan man överhuvudtaget har frågat patienten varför han eller hon kommer idag, så ska man redovisa sina alkoholvanor. Och jag kan se att det här kan leda till ett helt tokigt förhållande. Och jag ser det som en risk för att man faktiskt som hälso- och sjukvårdspersonal kan riskera att skapa en besvärlig patient.
Bara så att alla förstår, är det generellt så att läkaren i det här fallet inför varje patientmöte eller inför varje möte med en ny patient ska skanna av de här livsstilsfrågorna om alkohol och rökning, och att det då också innebär att ersättningen blir högre för vårdgivaren?
Ja, det är inte det att ersättningen blir högre, det blir frågan om du överhuvudtaget får någon ersättning. Det är så det är villkoret många gånger. Eller att du inte kommer in i journalen. Det varierar väldigt mycket runt i landet hur man gör det här. Men på vissa ställen är det så det är. Och då kan man ju säga, var ska man använda alla dessa registeruppgifter? Det är kanske inte relevant för det här enskilde patientbesöket. Om patienten har kommit med en vaxpropp i öret, vad ska man fråga om alkoholvanor för i det sammanhanget? Det är helt irrelevant. Så det man undrar, var ligger bakom detta? Är det för att man ska hända ut sedan registeruppgifter för patienter i olika sammanhang när man undersöker saker? Man misstänker att det kan vara på det viset.
Många rutiner kan ju se olika ut vid olika platser. Jag menar, dels har vi ju en indelning i regioner i Sverige till exempel. Men sen kan det också vara på olika sjukhus, olika avdelningar, olika vårdcentraler. Så att rutiner kan variera ganska mycket. Men jag menar, en sak som alltid utmärker rutinen, det är just det att man tenderar på ett visst sätt. Och samtidigt så vet vi då att patienter är olika, men också att personal kan vara olika till sin karaktär. Så att rutiner kan ju fungera olika väl på olika sätt. Och där är ju, om vi tar det exempel som Nils tog upp här, så handlar det ju om patientmötet. Och där är det ju så att samarbete från patientens sida är en väldigt viktig faktor för lyckade vårdresultat. Och det kan vara sådana enkla saker som att patienten ska berätta ärligt de faktorer som är relevanta för det som han eller hon söker vård för. Men det kan också vara sådana saker som att kommer patienten i slutet att ta mediciner som det är tänkt. Det är ju någonting som ofta kan hända, att läkaren skriver ut en viss sak, då har läkaren gjort allting rätt. Men sen kommer patienten hem och tycker, nej men den där tabletten, den var för stor för att svälja, så att jag hoppar nu över den, den var nog inte så viktig ändå. Den här typen av effekt. Och har man då inte en förtroendefull relation till patienten där man kan prata om vården och hur saker fungerar i patientens vardag, då blir det väldigt svårt att komma åt den typen av faktorer. Och att, om man då behandlar patienten som mer en sån här löpande bandsprodukt som hela tiden ska hanteras på samma sätt, ja men då blir det väldigt svårt att bygga upp den här förtroenderelationen till patienten.
Okej, och du nämnde ju, Nils, det här att det kan bli en besvärlig patient. Vi har gjort avsnitt, vill jag minnas om detta tidigare, den så kallade besvärliga patienten. Är det när det skär sig i mötet mellan vårdpersonalen och patienten?
Ja, och alltså, anledningen att ta upp det här, det är det att när det gäller frågor om exempelvis alkohol, så ska man komma ihåg att det är tabu. Frågar. Det är inget man liksom säger, ja men jag dricker si och så. Alltså man får inte kanske något ärligt svar. Så det är frågan vad du kan använda det till. Är det verkligen relevant i det här sammanhanget? Och jag skulle säga att om man nu är anhängare av ett mer patientcentrerat förhållningssätt, så har man ju en strategi för om man misstänker att det kan finnas ett samband mellan patientens symptom och exempelvis alkohol, så finns det ett annat sätt att närma sig det där, utan att man överhuvudtaget behöver fråga om hur mycket dricker du, hur ofta. Man behöver inte att ställa den frågan. Man kan...
Föreslår du då att man ska liksom ställa frågan, eller hur ska man ta upp problemet om det kan vara ett problem?
Alltså om det inte är direkt missbruk, men är det man talar om som riskbruk, så skulle man kunna säga till patienten, du, vi är olika konstruerade. Några tålar väldigt mycket alkohol, andra tålar mycket lite alkohol för att få huvudvärk, sömnsvårigheter eller vad det nu kan vara för problem patienten har. Och så kan man säga, du kan vara en sån där som tål väldigt lite alkohol. Och det kan vara det som ger dig dina symptom, att blodtrycket blir lite förhöjt eller svänger upp och ner. Eller du får problem med huvudvärk. Skulle du kunna tänka dig att under 3 veckor helt sluta att använda alkohol? Och så tar vi lite prover och så kommer du tillbaka om 3 veckor och så ser vi hur det har gått. Och är det då så att patientens symptom efter 3 veckor har försvunnit, då behöver man inte hålla någon moralpredikan för patienten. Så förstår patienten själv att det finns ett samband mellan alkoholintaget och det här. Och då har du liksom löst det här problemet utan att ställa frågor om mängder och hur ofta och sådär.
Men det är så du ser det, att det riskerar att bli en slags moraliserande från sjukvårdens sida när man som en rutin tar upp alkohol eller rökning i mötet.
Mm. Så länge det är ett tabubelagt område och där det liksom ligger i luften att det är egentligen det är eget fel, va? Det tror jag kan bidra till att man känner sig pressad in i ett hörn av hälso- och sjukvården i det här sammanhanget. Man måste vara lite försiktig och lite ödmjuk som läkare eller sjuksköterska.
För att fråga Johan då, för samtidigt vet man ju att det ligger inte så sällan alkoholbruk och alkoholfrågor bakom ont i ryggen, sömnsvårigheter, nedstämdheter, massa olika saker. Är det inte viktigt att liksom passa på att ta upp de grejerna om man då står inför någon som har ont i ryggen eller inte kan sova eller har en massa andra liksom halvdiffusa?
Det finns ju mängder av livsstilsfaktorer som spelar roll för vår hälsa. Så jag menar, nu nämner vi alkohol, men tobak är ju en annan sån här faktor, och ens kosthållning, hur mycket man motionerar och liknande. Och det här är saker som kan vara svåra att prata om, därför att jag tror de flesta människor känner att de borde bli lite bättre på alla de här punkterna. De borde dricka lite mindre, och om de röker så tänker de ofta att ja, men jag borde egentligen sluta, eller jag borde röka mindre, jag borde äta hälsosammare, jag borde motionera mer. Det här är material för våra nyårslöften ofta. Och det gör ju också att det kan vara lite svårt att prata om det, när man känner att man är lite dålig. Man lever inte riktigt upp till den bild som man kanske till och med själv har. Så att det här, vad det handlar om är ju mycket en följsamhet i hur man, så det här kan vara relevant faktor att tala om. Men vad det handlar om är ju en följsamhet i hur man talar om det här. Så att det inte blir liksom då ett mekaniskt samtal där patienten just upplever sig inte som individ utan mer som ett paket som ska hanteras på vissa sätt enligt vissa mallar. Och jag menar, det exemplet här som Nils tog upp, det var ju just på hur man skulle kunna tala om det här, och det här kan variera naturligtvis lite beroende på vad det är för typ av patient, för jag menar, det ska heller inte vara så att då Nils här lilla manus för att säga att det är rutin, den nya rutinen, så den använder man på exakt alla patienter. En viss typ av följsamhet behövs ju, men det är ändå liksom att man kan prata om det här på ett sätt som inte blir att patienten ska redovisa sitt dåliga levande på alla de här punkterna, utan man kan försöka prata om det på ett sätt som liksom, jag menar, ändå tar utgångspunkt i att patienten månar om sin hälsa, och sen att man kan försöka hitta sätt att införa olika typer av förbättringar i sitt liv. Och med en viss typ av följsamhet så kan man förhoppningsvis ha ett sånt samtal med patienten utan att man hamnar i att det blir liksom någon slags, vad ska vi säga, vikt som patienten ska behöva ge.
Man ska också komma ihåg att vissa rutiner och guidelines eller riktlinjer, de kan ju också vara felaktiga och ändras. Och när det gäller exempelvis alkohol, då har det ju varit så att man har haft en uppfattning av att lite alkohol, det är speciellt då rödvin och vitvin man har pratat om, det kanske är bra, va? Man har haft den här U-kurvan och trott att helt vara fri för alkohol, det är inte bra. Nej, men man ska ha lite. Och det har ju alltså visat nu i en jättestor studie att det är inte på det viset. Man lever faktiskt längre och får mycket mindre sjukdomar om man helt avstår från alkohol. Och så det har ju också varit den typen av riktlinjer som visar sig att inte hålla när man får rimligt bra evidens. Och det har antagligen varit en hel del läkare som också har bidragit till detta, fordi de själv har druckit lite alkohol och tyckte, ja, men det var väl fint det här, så behöver vi inte vara så stränga. Det är på ett sätt bra, för då behöver patienten inte känna sig som en dålig människa. Men det har ändrat sig, var jag. Socialstyrelsen har i alla fall kommit med nya riktlinjer.
en liten fransk romantisering av det där hälsosamma glaset vin. Det finns inte längre. Men Nils, jag har hört dig resonera om detta till och med i termer av att vi riskerar att få en robotisering av vården om rutinerna blir för hårda, eller om man alltför slaviskt följer rutinerna. Hur menar du då en robotisering?
Ja, alltså om man följer något utan liksom ta hänsyn till situationen, att man har en möjlighet att även improvisera både som hälso- och sjukvårdspersonal och även förstå var patienten är. Det är ju oerhört viktigt, och man kan säga då det har varit, alltså jag skulle säga A och O i hälso- och sjukvården, det är att patienter har ett förtroende för sjukvården. Det är något som vi ibland tar för givet, men det är inte så. Det är närmandet, det är möjligheten att kunna improvisera i den konkreta situationen, beroende av vad det är för problem patienten har, eller patienten beskriver sina problem, vad patienten har för oro inför det här, vad patienten har för förväntningar av hälso- och sjukvården, och vad patienten själv har för idéer om vad det här kan bero på. Det tror jag är viktigt, ja.
Det finns ju massor av rutiner, och även sjuksköterskan som sitter och ska ta emot de allra första samtalen till vårdcentralen har ju i regel tidslottar för hur lång tid ett sånt samtal ska ta. Och vissa samtal tar 2 minuter, andra tar kanske 16 minuter, men de ska bara vara till exempel 6 minuter, säger vi på många ställen. Hur tror ni det påverkar personalens initiativförmåga och trivsel och möjlighet att utföra sitt jobb om rutinerna blir för allt för många och allt för fyrkantiga då?
Ja, det blir kontraproduktivt. Alltså man uppnår precis det motsatta av det man vill. Man tror att om man låter patienten prata en liten stund och berätta vad de har för problem, och så stjäl det all tiden från det här, och då blir man stressad som personal, och då lyssnar man inte till vad patienten säger, va? Och då blir det missförstånd och misskommunikation och sådär. Så det kan vara även i den situationen om den första kontakten med hälso- och sjukvården. Då är det viktigt också att man sammanfattar vad patienten har sagt, har jag förstått det rätt, och det visar sig det tar inte särskilt lång tid. Det behöver inte att ta lång tid. Det är just i de situationer när man inte bekräftar och sammanfattar vad patienten har sagt. Där kan det ta väldigt lång tid. För då misskommunicerar man.
Samtidigt kan ju då bra rutiner kan ju spara tid, göra kommunikation enklare, göra att patienten förstår vad som ska hända. Så att jag menar, det är inte så att tanken här att tillvaron ska vara en ständig serie improvisationer, för att jag menar, det också skulle nog kunna vara en stor stressfaktor för både patienter och personal, utan det är mer det här slentrianmässiga användandet av rutiner där liksom så här, det är lätt att tänka liksom, att vi behöver en rutin för det här, speciellt när man har hamnat i en situation där man har väldigt mycket rutiner, då blir liksom avsaknaden av en rutin kan bli som liksom, det är tecken på att nu måste vi ha en rutin, för det saknas en rutin här. Men man måste hela tiden ställa sig frågor kring rutiner. Fyller de här sin funktion? Är de meningsfulla? Upplevs de som meningsfulla av personal? Upplevs de som meningsfulla av patienter? Går de också för personalen att kommunicera på ett vettigt sätt till patienter? Så att det inte bara är det här att ja, men det är så vi gör på den här avdelningen. Ja, men det för en patient som undrar varför händer det här, då är det ju inte tillfredsställande svar. Och har man inte något bättre svar att ge än att vara så här, det är så vi gör, då är det ju tecken på att det här kanske är en rutin som det inte ligger tillräckligt tanke bakom.
Alltså, om jag bara får kommentera, Johan, så skulle jag säga att Jag var med tidigt på 80-talet att göra forskningsetiska studier om hur patienter blir informerade i samband med de deltog i kliniska försök. Och det skärptes oerhört mycket och den kliniska medicinen har lärt sig en hel del av det. Men det intressanta det är då att patienter idag de vill mycket gärna delta i kliniska försök, därför att de får adekvat information, de får träffa samma doktor varje gång, de får ringa forskningssjuksköterskan när som helst. När får man det inom rutinsjukvården? Det är rutinsjukvården som har blivit lite för mycket rutin idag, tror jag. Var man håller sig till ibland lite rigida strukturer som gör att man faktiskt inte ens har blivit informerad om varför ska jag ta de här proverna? Varför ska jag fylla i de här registersvaren?
Ja, ja. Det kan vara enkla saker som säg, tidsbokning och besök. Säg att man träffar en läkare och det ska bli ett återbesök. Kan man boka det återbesöket redan där och då? Eller är det en rutin så att läkaren måste lämna en lapp till någon administratör som sen ska mata in det här i ett system och sen skickar systemet ut en kallelse som kommer i brevlådan till patienten som sen kanske inte kan den tiden och sen måste ringa på en väldigt specifik tid för att berätta att jag kan inte den tiden och sen vänta på nästa kallelse. Så jag menar, det är många sådana här små rutiner som liksom kan antingen göra till var en enklare eller göra den svårare. Och då är det viktigt att i en verksamhet se över liksom, hur fungerar våra rutiner? Gör de livet bättre? Har de bra resultat? Eller försvårar de saker?
Jag undrar i vilken mån detta är en del av ett större problem eller en större trend. Vi talar om liksom dokumentationsiver, new public management, mycket sån här överbyggnadsarbete och administration. Det finns en Mattias Jakobsson på Umeå universitet, docent i företagsekonomi, som fick forskningspengar för att undersöka meningen med rutiner. Vi vill ta reda på hur man skapar rutiner som uppfattas som meningsfulla inom sjukvården. Och bara det att man försöker skapa rutiner som upplevs som meningsfulla är väl ett tecken på att det är någonting som skaver. Tänk också på Jonna Bornemark, filosofen som skrivit flera böcker om det omätbaras renässans. Horisonten finns alltid kvar, som talar om det här när människor fråntas sin initiativförmåga. Hon citerar Aristoteles: de handlande personerna måste varje gång se efter vad som lämpar sig för tillfället. Och menar då att ju mer granskningssystem och rutiner som finns, desto räddare blir människor för att göra fel, och så krävs det ännu fler rutiner och ännu fler granskningssystem, så blir det en nedåtgående spiral. Är hon inne på något viktigt där, tror ni?
Alltså det är ju helt klart att det här är en bredare trend eller utveckling, och den finns inom andra sektorer också. Universitetsvärlden till exempel ser ju liknande utvecklingstendenser, och tittar man på bara en sån här sak som, jag menar, rutiner, vi pratar här om de är meningsfulla, det har vi redan också pratat lite om, men en annan sak är just den här tidsåtgången som särskilt administrativa rutiner kan ta. För att det är också så att vi har hela tiden en mer eller mindre fast budget. Så att där är en viss mängd resurser. Och då blir det så att om vårdpersonalen får lägga mer tid inom sin arbetstid på administrativa rutiner, de tas ju inte från någon sån här extra tid som plötsligt kommer till, utan de tas ju från patientkontakt. Och vad vi också ser inom vården här i Sverige bland annat, det är ju att om vi tittar på personalkategorier så har administratörer och chefer ökat på ett sätt som inte sköterskor och läkare har gjort. Så att där sker ju också en resursförskjutning över till en, vad ska jag säga, personalkategori som ligger på längre avstånd från patienterna. De resurserna hade kunnat användas ner på golvet istället. Så att, jag menar, det är ju liksom, och då spelar det egentligen inte så stor roll exakt hur meningsfulla är rutinerna i fråga. Kanske är det ibland, kanske inte så mycket ibland. Utan det är också en fråga om resurser och var vi lägger våra resurser.
Mm.
Med den problembeskrivningen, Johan, har Etiska rådet någon form av liksom tanke att skicka vidare till sjukvårdspolitiker eller...
Någon rutin kanske?
Ja, men ni beskriver ju ett problem.
Ja, jag skulle nog säga att alltså, om vi får en robotisering med fler rutiner och så där, så kanske sjukvården blir rättvis. Det blir lika överallt i hela landet, men det kanske blir lika dålig vård. Och det kanske skulle vara bra med lite konkurrens, vem är bäst istället för att säga vem är sämst eller så där. Det finns ett, men det är mer, jag tror i det stora hela så fungerar sjukvården bra, men det finns problem och där ska man vara uppmärksam på att det här med för strikta rutiner eller för automatiserade rutiner kan få motsatt verkan. Vi får lika dålig vård över det hela istället för...
Och när det gäller den här resurstidsåtgångsfrågan så är det väl helt enkelt bara en typ av diskussion som man måste ha på ute i verksamheten. Liksom, vad har vi för rutiner? Hur ändamålsenliga är de? Hur mycket tid tar de? Och vad är liksom den konkreta nyttan av dem? För att ofta, utifrån min erfarenhet i alla fall, men då är det från universitetsvärlden, så införs olika rutiner med sådana här idéer om att det här kanske kan ha någon positiv nytta. Och så kommer man på något exempel där rutinen skulle kunna spela en bra roll. Men däremot tidsåtgången för rutinen, den tänker man inte så mycket på, utan man tänker bara på den här möjliga vinsten. Och tidsåtgången ibland för den enskilda rutinen behöver heller inte vara så stor. Men det är sen när det staplas flera sådana här rutiner, särskilt då administrativa rutiner, på varandra. Ja, men då plötsligt bör den här tidsåtgången bli rejäl och börjar kanske också bli ett problem. Så att liksom verkligen titta på sina rutiner. Är de funktionella? Är de ändamålsenliga? Ser vi någon faktisk nytta från de här rutinerna? Eller är det bara någonting som vi gör för ja, kanske de skulle kunna ha någon bra effekt?
Med denna uppmaning från Johan Brännmark om att titta på rutinerna, är de användbara eller är de meningslösa, så avslutar vi det här avsnittet av Etikpodden. Tack till Johan som är filosof i Stockholms universitet, ordförande i Etiska rådet. Och stort tack också till Nils Lynne, professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet, som alltså varnar för en robotisering av sjukvården. Och utöver Etikpodden så arrangerar Etiska rådet både seminarier och kurser. Och mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt, så skriv till etiskaradet@skane.se. Tack för att du lyssnade.